In a world where everything has gone to hell, there is two Swedish guys with two microphones that does everything they can to entertain you. They have decided not to give up on you listeners. They will continue their jobs to sort out the good from the bad in the world of movies. No one can stop them to put out their shows in the air. Now, sit back and enjoy when a brand new episode of TT Film Podcast come to you. Rated R.
Då har våren kommit. Sommaren har kommit. Vintern kom igen. Och nu är vi snart lite vårsommar igen här ute. Och med det kommer givetvis ett nytt avsnitt av TT Film Podcast. Och innan jag går in på vad vi ska avhandla här, så kan vi säga att idag när vi spelar in det här är det den 7 april. Och på fredag, det vill säga torsdagen här, kommer ut troligtvis. Och dagen efter det, tror jag det, då kommer årets bästa serie att lanseras. Det är ni. Med det sagt så vill jag gå in och tala om vad vi ska prata om i det här avsnittet. Vi ska prata om 50 filmen i en franchise. Det är den andra filmen i den här delen. Lite kalla rysningar. Jag får fram att det kommer bli riktigt kyligt i den här filmen. Och vi ska prata om en liten independent-rulle som handlar mer om en liten tös som tvingas in i kriminalitetens kalla klor. Och givetvis 1989, filmåret, där, just det, vad hände då? Det får ni veta i slutet av programmet. Och till sist, och absolut inte minst, och inte den mest kala figuren heller, för han är hårig både på rygg och mage, det är min kära vän och kollega Thomas Hellberg. Välkommen.
Tack.
Varsågod.
Tack.
Det är du. Nu så, vad säger du om det? Fallout.
Har du sett dem börja tapetsera hela stan på alla såna här reklampelare med Fallout? Så Amazon
har... Nej, jag har inte gjort.
Va?
Nej.
Va?
Jag har faktiskt bara sett trailern, sista officiella trailern tittar jag på. Fan, vi mummade.
Och det går ju inte att missa det, för min son, han tjatar varenda dag. Nu är det bara 3 dagar kvar.
Ja, det är bra. Jag påminner det också lite så här smått och då.
Ja, det går ju inte att missa, helt enkelt.
Exakt, så är det bara. Mm. Men den får faktiskt väldigt, väldigt hård konkurrens, om man säger. Jag har ju alltid sagt att det blir årets bästa serie, men fakta är att det finns en serie som den får producera jävligt bra för att slå den här. Alltså. Det är den här Free Body Problem.
Ja, du har sett klart den, antar jag.
Ja, jag har sett alla avsnitt nu. Du med, eller?
Ja, jag såg det sista häromdagen. Faktiskt. Det var nästan som man ville dra ut lite på det. För jag gillade var den här miljön med de här karaktärerna och det här problemet som de ställde till med på 1960-tals Kina.
Ja, den här världen som de har målat upp i den serien är så jäkla underbar. Det, så fort man såg sista avsnittet så känner jag bara, men jag vill ju se mer. Mm. Och så vet jag inte ens när det kommer. Det kommer igen, för det här är ett av de största lanseringarna som Netflix någonsin gjort för mig. Det har gått väldigt bra. Det har laddats ner otroligt mycket. Ja. Så det kommer ju en säsong 2. Men frågan är bara, när då?
Ja, för vi lämnas ju egentligen bara i uppstarten egentligen av hela den här historien, känns det som.
Oh ja, absolut. Mm. Och det som jag tycker är så fint är att den börjar på ett sätt och sen i mitten så känner man, jaha, nu är storyn slut. Men det är den inte. För den viker av en helt ny riktning. Och jag älskar det. Det blir så jäkla nice helt plötsligt. Ja. Man kunde gå och gotta i sig i den här lunket i hela säsongen, men nej då, de gasar på och de drar vidare. Besvikelsen försvinner som en dimma på morgonen liksom. Nej, fy fasen, det här är bra. Det är så fruktansvärt bra. Mm. Så att hälften bra nog.
Ja, och det är bra skådespelare rakt igenom. Rackarns vilket ambitiöst projekt det här är. Det är ju en sån gigantisk omfång och det är så mycket karaktärer och det grenar ut lite här och var. Men det känns som man är en väldigt stor värld som det byggs ut hela tiden. Det är väl lite som, det är ju killarna bakom Game of Thrones som har varit writers på den här som har tagit an i det här.
Men du sa precis någonting, det känns som världen är stor. Det känns inte som det är bara de här fåtaliga personer som det faktiskt handlar om. Det är inte så många det handlar om, utan det är bara några stycken. Men man får känsla av att det inbegriper i stort sett hela världen. Alltså den är en jättestor världen.
Det är faktiskt en bedrift att kunna lyckas med någonting sånt och få det hela kännas att det här är inte bara den lilla klicken som är drabbade, utan det här är ett världsomspännande problem.
Nej, jag tycker om den här. Så den har lite grann leva på sig. Nu kan man inte säga så. Jag tror att Fallout och den här är två separata genrer. Men den här är nog det bästa jag sett en serieväg i år. Mm. Utan tvekan.
Mm. Jag håller med.
Säger när
det här
jag
blir svår konkurrens.
Det ska mycket till för att den här inte ska ta sig in på topp tre i år. När det gäller serier alltså.
Och det är ju lite kul att man har återanvänt en hel del av skådespelarna från Game of Thrones som dyker upp i nya roller här.
Syftar du på Onion Knight?
Ja, han, vad heter han?
Liam Cunningham.
Ja, Thomas Wade. En riktig pondusgubbe. Mm. Han gillar jag.
Och så har du John Bradley.
Han som var den här snälla, snälla Sam i Game of Thrones som gick ut och dunkade ihjäl sådana här Nightwalkers med ett svärd, bland annat. Och så hade ju även Jonathan Pryce är med också, som även var med i Game of Thrones och även var Bondskurk i Tomorrow Never Dies. Det är lite spännande också.
Aha. Jag visar emot.
Ja. Just. Och våran Benedict Wong är ju faktiskt fruktansvärt bra.
Han gör riktigt bra ifrån sig här faktiskt. Här får jag visa hans skådespelartalang. Det får jag inte göra riktigt till Marvel-filmerna.
Ja. Men det känns ju som att de här karaktärerna är välskrivna och skådespelarna tar verkligen det här. De har gått in det här med 100%. Ingen som spelar halvhjärtat, utan det är verkligen intensivt spel på alla.
Och som du säger, inget halvhjärtat, och alla gör bra ifrån sig. Mm. Det finns ingen som säger nej. Ja, det ska ju vara förresten Jin Cheng, hon asiatiska forskarbruden där som har hennes gubbe. Han känner jag lite sådär, kanske om någon ska picka ut någon så är det väl han som är svag då.
Nej, men det blandar ju skön science fiction med forskning och teknik och någonstans, trots att man vet att det här är en framtidshistoria där det bara hittar på, men ändå så känns det liksom trovärdigt.
Ja, absolut. Mm. Det gör det. Mm. Det tycker jag. De följer precis slagar som vi ser dem idag i alla fall. Mm.
Det här går ju att ses på Netflix. Den hade premiär 21 mars och alla 8 avsnitten finns ute nu. Och man längtar ju bara till nästa säsong helt enkelt.
Så tycker man om sci-fi och har inte sett den här, spring iväg så fort ni har lyssnat på avsnittet och börja titta på den. Det kan rekommenderas starkt, starkt, starkt. Mm. Däremot är jag lite förvånad faktiskt att den har bara fått 7,7 betyg. Jag tycker den här lätt skulle ligga uppe på 8,4. Eller
något. 7,7 är väl jättebra.
Men inte för en serie.
Jaha, ja, vad fan, jag tycker allting över 6 är väl ett jättebra betyg.
Ja, på film tycker jag absolut, men en serie brukar ligga någonstans på 8,2 om det är så här riktigt populär serie.
Ja, vänta lite grann. Jag måste först kolla på en grej här. The Last of Us. 8,7 står det ju förresten. 8,7 har väl Last of Us.
När så medioker serie kan ligga på 8,7 så måste ju den här ligga ännu högre.
Ja, 515 000 har röstat. Mm.
Ja.
Ja, fick jag det sagt också. Kommer snart, håller på att spela in säsong 2 och den förväntas komma i början av 2025.
Precis, bra. Du, ska vi hoppa in i första filmen här?
Kan vi göra. Jag och min son satt här om veckan och vi brukar ha filmkvällar då och då. Och sen såg han att den nya Ghostbusters Frozen Empire var på gång på bio. Och han hade inte sett den här, vad heter den? Ghostbusters Afterlife. Så vi kikade på den och då fick han lite mer smak. Och jag är inte den som är den, så jag säger det är klart att vi går iväg och ser Ghostbusters Frozen Empire på bio. Det gjorde vi förra veckan i onsdags här. Det som är lite märkligt egentligen att det var premiärdag. Och det var i den största salongen på Filmstaden. Och ändå var det bara 10 pers i den stora salongen. Vad är det som håller på att hända? Eller är det så att på vardagarna går inte folk på bio? Utan all kapacitet bara trycks in på fredag, lördag, söndag? Eller vad tror du?
Just den här filmen tror jag det handlar om att det är 11-årsgräns. Ja. Och på vardagar går inte familjer.
Nej, så kan det ju vara.
Och familjer bryr sig kanske inte så mycket om att det är en premiärdag heller för den. Utan de går nog på lördag, söndag.
Ja, jag blev lite konfunderad i alla fall. Han som släppte in oss, han gav min son en sån liten pin. Där det står Ghostbusters Frozen Empire. Men jag fick ingen. Du får ingen, men han får. Jaha.
Dissat.
Vi såg i alla fall Ghostbusters Frozen Empire.
For the first time in New York history, a room full of people froze to death in July.
It's an unimaginable evil. With the power to kill by fear itself.
Like, literally scared to death?
Now it's headed straight for us.
Is something trying to get out?
Many things.
It's commanding an army of the undead.
I think we're all going to die.
Hold on your ass!
This could bring about the end of humankind.
Disgusting.
Och jag har ju inte sett den, så du får dra både plott och lite handling och allt däremellan.
Du får väl återkomma till den när den landar på streaming och skiva sen, antar jag.
Typ.
Vi får återigen träffa den här familjen Spengler. Alltså den här tar ju vid från den förra filmen Afterlife. Man får följa det nya gänget då. De har flyttat in till stan från det här fallfärdiga huset som Callies pappa, Egon Spengler, hade hyst ute på vischan där. Så nu är de inne i stan och de här hela familjen har blivit nya Ghostbusters. Winston är en av de här gamla Ghostbusters. Han har blivit rik, Winston Sedamore. Så han har köpt tillbaka den här gamla brandstationen. Nu är den nya generationen Ghostbusters ute på New Yorks gator och jobbar med att fånga nya spöken då. I den gamla klassiska Cadillac Ghostbusters-bilen som de far runt med. Den måste man ju använda. Det är viktigt att titta på, tillbaka på det gamla så att man känner igen sig. Hela familjen rycker ut. Mamma Callie, sonen Trevor och dottern Phoebe och sen Gary, den här NO-läraren som blir betuttad i Mamma Callie då, som spelas av Paul Rudd. Ray Stantz, alltså Dan Aykroyds rollfigur, han har en butik som köper in såna okulta föremål, besatta föremål, och så kommer in en indisk kille, Nadim Razamadi, som spelar Kumail Nadjani, som man har sett tidigare i den här. Han som blev kär i den där kvinnan som hamnade i koma. Kommer du ihåg den? Big Sick tror han hette.
Ja, Big Sick. Precis.
Och när han kommer in där och vill sälja ett runt klot, då använder den här Ray Stantz till den här mätaren för att se hur mycket paranormal aktivitet det pågår. Då går den bananas då helt enkelt. Men han köper den där och tar den till den här firehouset, brandstationen som är Ghostbusters huvudkvarter. Problemet är att det börjar bli fullt med spöken i brandstationens förvaring och det börjar bli osäkert att hålla dem i schakt, så när de väl trycker in ett nytt spöke, då är det knappt så det går att få igen den här luckan igen då. Naturligtvis så vilar en sån här uråldrig ondska i det här klotet där, som bara vill komma ut och frysa hela, till att börja med, staden till is och hela världen till is. Men ondska måste ju förstås ha hjälp för att komma ut. Så att den bedrar, den lurar och manipulerar för att komma loss ut sitt fängelse. Och den attackerar ju svagsinta personer förstås. Jag trivdes faktiskt alldeles utmärkt med förra Ghostbusters-filmen Afterlife. Tyckte det var rätt skönt att se dem i en helt annan miljö ute på vischan. I alla fall första halvan av filmen. Och när man tog tid sig på att etablera alla nya karaktärerna och byggde relationerna. Det tyckte jag var rätt mysigt. Andra hälften av filmen, den blev mer en sån här fanservice och lite av en repris från första Ghostbusters-filmen. Ungefär vad Star Wars gjorde med Force Awakens, där att man blandar de nya karaktärerna med de gamla. I tvåan, alltså nu pratar jag om Frozen Empire, alltså uppföljaren till Afterlife.
Femman alltså?
Ja, del fem, ja. Det blir ju märkligt här, för det var ju ett och två av de gamla. Sen kom ju den här med kvinnliga Ghostbusters som en egen film. Och sen kom ju Afterlife och sen nu den här Frozen Empire. Så att ordningen är ju lite hipp som happ här då. Men det blir mer likt den första filmen i den här. Då är man ju tvungen att ha med de här obligatoriska spökena som är nästan trademarks för de här Ghostbusters-filmerna. Du vet, den här gröna, slämmiga som äter allting bland annat.
Och
man måste ha med den här marshmallows-figurerna som även i förra filmen då. Man till och med återbesöker vissa platser och dess spöken för man ska känna igen sig. Och sen det här med att filmskaparna måste skicka upp en laserstråle upp i himlen. Jag börjar bli rätt trött på sådana saker. Jag tänkte att det räckte i Marvels universum, men här gör man det också. Paul Rudd är fortfarande ganska småskärmig. Phil Wolfhard, han från Stranger Things, Wit-filmerna, han har faktiskt tröttnat på ganska ordentligt. Han är så enhanda i sitt agerande. Han har sitt svarta, spretiga hår och stora läppar och glosögd. Han är samma vilken film han än gör, känns det som. Men den som är bäst, det är faktiskt fortfarande McKenna Grace, hon som spelar Phoebe. Det är hon som är rätt smart, hon med lockigt hår och samma glasögon som Egon Spengler hade. Som hon fick kontakt med i förra filmen. Och hon fortsätter att spela schack med spöken här i den här filmen också, som han gjorde med sin morfar då. Men hon har en lidelsefullhet som känns äkta i den här filmen. Och här får hon faktiskt en kompis från oväntat håll. Den är ju rätt charmig den här filmen. Den är nog mer lik original Ghostbusters-filmen än någon annan i serien. Sen är ju problemet att saker och ting återupprepas. De gör fanservice galore, så jag blir rätt så mätt ändå i slutändan.
Men du brukar tycka det är mysigt med lite fanservice. Jag tycker det är fint
inte när
att komma
det
tillbaka lite
över absurd. Låt mig förklara här hur jag tänker. Det jag känner nu efter att ha sett Ghostbusters Frozen Empire, det är att jag är trött på att se gamla gubbar som inte kan släppa taget om sina karaktärer. Du kan ju visa på att jag tänker på Dan Aykroyd och
Bill Murray,
ja, och Ernie Hudson. Då får jag till och med även med han William Atterson som spelar Major Walter Peck, som var deras riktiga motståndare i original Ghostbusters-filmerna. Det är även han, en reporter som var med i Die Hard-filmen, som åker på smäll hela tiden, som är så jävla envis. Han var ju med dem tidigast och han är med här också. Och de har även med Annie Potts som spelar deras sekreterare. Nu är hon med här i Ghostbusters-gänget också. Så att det är väldigt viktigt att ha med gamla skådisarna och även till och med biroller som har varit med i originalfilmerna. Ja, vilken nostalgi det blir att se Bill Murray och Dan Aykroyd bara för att man gillar dem i första två, eller hur? Och nu är de ju skitgamla i det här och det syns ju jättemycket på Bill Murray. Han ser skitsliten ut. Men han har ju i sig också minst att göra. Jag tror det liksom droppen av vad som fick det att rinna över, det var nog fjolårets kalkon i mina ögon, Indiana Jones of the Dial of Destiny, där man fick se Harrison Ford i styrfart och släp i dialogen. Jag får någonting ledsamt i sinnet när jag ser mina gamla hjältar som har blivit, ja, just det, gamla. Och så stapplar de runt och har väldigt lite att göra för just att de inte orkar säkert. Så för min del så känner jag att nostalgin, de kan ju leva kvar med de gamla filmerna där skådisarna var i deras prime. Är det inte dags nu, tycker jag, att klippa den här navelsträngen mellan gammalt och nytt? Du vet, du har ju Jurassic Park, Jurassic World, du har Scream, du har Star Wars episode 7-9, Blade Runner 2049 och nu senast den förra Ghostbusters. Just det här att man ska blanda en ny och en gammal cast bara för att tillgodose både den äldre och nostalgiska publiken med den nya yngre.
Men välkommen till min ringhörna, du som har sagt det här i 7 år.
Jo, jag vet. Men jag har ju tröttnat nu. Det går ju absurdum det här. Om man nu ska fortsätta med en franchise, visst, då kan man, om det finns nya fräscha idéer, så kan man väl föra filmserien vidare. Gör det då, men släpp de här gamla skådisarna och låt de nya fortsätta utan att komma på krav med oj, du kommer väl ihåg ettan, det här hände och nu blinkar vi efter det. Och en sak till. Sluta med det här jävla otyget som heter post-credit-scenen. Kan inte filmen bara vara slut när filmen är slut och låtas gå ur salongen efter texterna börjar rulla?
Nej, det finns en post-credit-scen. Och det finns en till efter texterna rullar klart.
Som bara hela tiden lovar om mer. En film kan vara slut när den är slut. Så känner jag. Alltså, nu låter det som jag har bajsat helt och hållet på den här. Filmen är rätt charmig. Absolut, men jag fick bara den här känslan av att de tvingar på oss så mycket, så här skrivde oss på näsan det här som du brukar säga, det här med Easter eggs och det här måste vi ha med. Och när man till och med upprepar samma sak som du har sett både 2-3 gånger, då känner jag att nej, nu får ni fan ge er, även hur charmigt det här är. Ja, vad arg jag lät.
Ja, faktiskt, gjorde du det?
Ja, sonen han tyckte det var jättetrevligt. Han var jättenöjd. Och det gjorde ju som att hela upplevelsen blev ju trevligare. Men jag tycker då att det kan nog räcka nu. Eller åtminstone släpp de här gamla gubbarna, så vi slipper se dem mer. Vi får gärna fortsätta med de här nya Paul Rudd, Kelly Spengler och deras barn, McKenna Grace, Phoebe Spengler och så vidare. Och även ta med han nykomlingen Nadim, eller Kumail Naide. Han var ju faktiskt rätt kul i den här, men låt det gamla vara. Bort med det gamla, in med det nya.
Ja, du ligger några år efter som sagt, men det är kul att du tar det förnuftigt sen.
Blev du sugen att se det här nu när jag har uttryckt mig på detta vis?
Jag ska se den absolut. Då. Jag tänkte göra vilket fall som helst. Mm. Så den ligger på listan.
Ja.
Däremot tycker jag det är kul att han som gjorde den här filmen, han regisserade den, Gil Kenan.
Mm.
Han har ju nog gjort den första riktigt tecknade skräckfilmen.
Jaså?
Ja, Monster House.
Ja, men den var ju riktigt nice, vad jag minns.
Den är skitbra. Sådär,
ja. Och den är ganska vuxen, för jag vet inte om det här är tänkt att vara en barnfilm, men den är ju lite obehaglig om den nu är för barn.
Jo, men det är en barnfilm, absolut är den där, men den är obehaglig. Stötte på den här ett tag sedan, här, för säger det någon månad sedan kanske, eller ett par månader sedan, jag och min största son. Och han bara, ja, den där kommer jag ihåg, den tittade vi mycket på. Den var rätt hemsk, tyckte han då. Och den är faktiskt hemsk, den bygger på alla kriterier du behöver för att du ska göra en skräckfilm. Alltså. Och du gör den med både sättet och musiken och hur de berättar den. Och det finns inte bara att blaja bort saker och ting. Det enda som gör att den är barn, det är just att den är tecknad. Riktigt bra film. Så gör han bara i närhet så bra på Frozen Empire, så tror jag det kan vara riktigt bra.
Men bara förklara en sak, alltså, den är inte värdelös på något sätt, utan den är faktiskt ganska underhållande. Jag tycker nog att om man gillar första och andra Ghostbusters, även det förra, då kommer man nog definitivt gilla den här också. Det är nog bara jag som är lite trött på att man som sagt återanvänder saker om igen. Sen gör ingenting att man spelar original Ghostbusters med Ray Park Jr. Den ska sitta där som en smäck. Det är ungefär lika tydligt som James Bond-temat måste vevas om för varje Bond-film nästan. Och den gör man fortfarande i originalutförande. Ingen remix eller någon annan som sjunger, utan det är faktiskt gamla 80-tals Ray Park Jr. som de använder i filmen här också.
Bra! Men vi stannar där tycker jag, så går vi raskt vidare till nästa film i agendan.
Ja, från en ganska stor blockbusterfilm till en liten independent-rulle som huvudrollsinnehaverskan Aubrey Plaza faktiskt har varit med och producerat. Som vi hittade på Netflix, som var ny där, fast den är från 2022, heter Emily the Criminal.
So if you had some money, what would you do?
I just want to be able to experience things. I just want to be free. Hi. I paid $400 and it was never applied to my balance. Sorry, how much interest is being added a month?
How are you?
I need a real job. Just to, like, pay my loans.
Emily, yo. Let me hook you up.
Miss your driver license.
In the next hour, you will make $200 cash. But you will have to do something illegal. You won't be in danger, but you will be breaking the law.
You make that much selling TVs?
Sometimes TVs, sometimes other things.
You could show me how to do it.
None of this is safe. But if you listen to exactly what they say, you'll be fine.
Hello? Yeah, it's still available. One second.
Yeah? You're scared of me?
Yes. We're serious people. They should be scared of us. People just keep taking from you until you make the goddamn rules yourself. Wait! You know what my mistake really was? I didn't go far enough.
Ja, på den här får du ta på dig, för du hade det här faktiskt som ett förslag vi skulle se den och prata om idag.
Varsågod.
Vad så lite så tänkte jag. Här får vi ju möta Aubrey Plaza, eller Emily då som sagt var, som har en hisklig massa udda jobb egentligen. Hon jobbar som att hon kör ut varor, hon kör ut mat, hon håller på med varenda hon kommer över för att kunna betala hyran där hon bor och studentlån och andra lån som finns där liksom i bakgrunden. Hon söker då givetvis nya jobb, men tyvärr så finns det en liten smolk i bägaren i hennes bakgrund, att hon har ja, ett kriminellt förflutet. Hon har misshandlat en person. Och vi vet egentligen inte varför eller var det kommer från. Ändå vet att det spökar för henne hela tiden när hon ska gå vidare och försöka då komma vidare i sitt jobb, i sin karriär egentligen. Och kunna betala av sina lån på ett mer effektivt sätt hon gör då. För det är knappt hon klarar av att beta av dem, utan det är bara räntan i stort sett. Och av en tillfälle till så behöver en av hennes kollegor hjälp. Kan du ta över ett gig som jag gjorde här liksom? Det är 200 spänn för en timmes jobb, så ganska bra timpenning får man säga. Och när man får så bra betalt för någonting så innebär det ju oftast att det kanske inte är riktigt, riktigt, riktigt rent mjöl i påsen. Men det blir ju ingen film, utan hon åker dit och kollar vad det är för någonting. Och då börjar hon väl komma in i en ny karriär, som sagt, för hur hon ska kunna skaffa pengar och betala för sin framtid. That's it.
Ja, vad var de kallar för? Luftshopping eller airshopping eller någonting sånt?
Oj du, jag kommer faktiskt inte ihåg vad de hette för något. Men någonting sånt var det, va?
Ja, de hade någon benämning för det där. Och gå in i en butik, köpa någonting, gå ut med ett falskt kreditkort, typ.
Som du nämnde, det här är ju en independent-rulle. De spelar in hela filmen på 21 dagar. Och de gjorde det visst inte på de bästa ställena i LA, utan det här var då the rough parts. Så de verkligen skulle få det att det var gritty där de var. Och det tycker jag är rätt så trevligt. Man söker sig områden som förstärker filmen. Det man kan säga först och främst, eller vill säga först och främst, är ju att Aubrey Plaza är ju en fruktansvärt bra skådespelare.
Mm-mm.
Man tror på henne i den här filmen, som bara rungar om det. Alltså man ser hur hon våndas hur sin ekonomiska situation. Och när hon väl tänder till, så blixtrar det verkligen om henne, framförallt ögonen, som jag känner tänds igång, för de är oftast väldigt dunkla. Man känner liksom hon är rätt så, vad ska man säga, uppgiven mot och mycket. Men nej, hon är en fantastisk skådespelare som jag tror kan ha en lysande karaktär framför sig. Bara mumma. Hon är lite yngre än Bill Murray, tror jag.
Ja, faktiskt. En aning.
Hon är född 84 och Bill Murray tror jag är 50. Han är född, en sån här sak. Lite yngre.
Ja, hon är en av våra favoritfilmer, Safety Not Guaranteed.
Ja, hon är med där också, vad trevligt. Kommer inte ihåg, men det är rätt länge sedan jag såg den. Jag tycker om den här filmen faktiskt ganska mycket. Jag är svag för... Jag har ju en soft spot när det gäller independent-rullar. Det är inte mer med det. När man helt plötsligt får 200 istället för 2 miljoner att göra någonting med. Och man måste göra det bästa man kan av det. Därav att jag tycker om det här, de åker iväg till de här ruffiga ställena för att få känslan i filmen att lysa igenom, istället för att göra en green screen. Och jag tycker om just att man använder lite okända skådespelare som verkligen vill och förmedla någonting med sitt hjärta, alltså skådespelarhjärta, istället för att gå på rutin och kunskap. Och jag tycker om just den här resan man får följa henne. Från att man får följa henne i hennes vardag, där hon försöker hålla näsan ovanför vattenytan. Hon är förtvivlad för att räntan stiger ju mer än vad hon någonsin kan tänka sig. Tills hon då börjar komma igång med lite alternativ inkomst, om vi säger så då. Mm-hmm. Och den vägen där för henne. Samtidigt som man då får lite sån här, jag ska inte säga tillbakablicken, men man får ett lite mer kött på benen när det gäller hennes karaktär och hennes historia. Och var hon kommer ifrån och varför hon då är som hon är. Utan att man egentligen förklarar det. Och det tycker jag är nice. För de förklarar väldigt lite, utan det bygger på genom att man får en förståelse lite indirekt. Like it. Du sparar tid. Du sparar min tid. Framförallt min tid när jag ser på filmen. Och det blir inte en 2 timmars film, utan man kan hålla ner den på 1:30, 1:40 någonstans där.
En fördömlig bra spellängd, som vi alltid brukar säga.
Vi kommer ju tillbaka till det ofta. Så att, nej, men det här är mysigt. Jag var lite neggo till den i början, för jag tyckte, jaha, okej, nu ska jag tycka synd om henne. Ja, visst. Buhu, buhu. Och jag tyckte, fan vad tråkigt. Men fan vad den växte på mig när filmen började komma igång alltså. Det var verkligen härligt att hänga med det här gänget som man fick vara med. Både hennes kompis med lite periferin och den här killen då som hon jobbar tillsammans med. Nej, smultrumfilm för att säga liksom. Helt klart, det här är riktigt smutt. Just det, så du drog alltihopa själv här. Thomas, vi är ju två i podcasten. Tycker du?
Precis. Nej, men exakt som du sa, Audrey Plaza, hon är ju perfektion i den här filmen. Hon kastas ju mellan förtvivlan och hopp. Hon har ju känslorna på utsidan. När det går bra, då är hon ju överlycklig. När det går jättedåligt, då ser du ju hela henne. Hon skakar ju, hon får ju panik. hon försätter sig själv i såna här situationer som är, man får fan ångest med henne i vissa situationer. Det är en sekvens när hon ska köpa en viss större produkt. Alltså jag hade sån jävla stresspåslag i den där scenen, så att de bygger ju upp en sån fantastisk känsla med så enkla och små medel. Det behövs inte ackompanjeras med såna här riktigt stora stråkar, Hans Zimmer musik för att det ska bli spännande, utan man kan bygga liksom spänning i alla fall på, om man gör det på rätt sätt och gör det på ett smart sätt, och det gör de verkligen i den här filmen faktiskt. Jag känner precis som du i början, vad fan, din jävla strulbrötta, varför ska man liksom tycka synd om dig då, precis som du säger, men när man får krypa under skinnet på henne och förstå hennes situation, att hon blir i princip tvingad att ge sig in i de här tvivelaktiga sätten att tjäna pengar på. De bara, ja, nej, men det är väl fullt rimligt att det är så här hon måste göra. Och jag älskar att hon inte tar skit. Utan det finns ju situationer där hon bara kan lägga sig platt, men jävlar namn hur hon reser på sig och ställer upp för sig själv i situationer. Det där jag gillar, men hon är en stark kvinnlig karaktär som, hon är tuff. Man gillar ju tuffa, starka kvinnor. Hon är en av dem.
Definitivt. Hon är en doer.
Hon har ju varit med och producerat den här och säkert pyntat in pengar till själv. Och då har ju säkert, det är väl ett hjärteprojekt förstås. Och det är då såna här filmer verkligen blir bra. När det är sådana som brinner för det de gör. Och det är också som du sa, de här Josef och Javier som blir hennes, ja, medbrottslingar eller man ska säga, som tar in henne under hennes vingar, i alla fall den ena då. I och med att de aldrig har sett dem förut, då känns det som nästan som äkta personer, de här jävla läskiga personerna. Hur fan kan de ge sig kast med de här? Men ja, det är intressant hur de har jobbat med att vara i de här områdena där det känns som att det här är nog inget ställe man skulle vilja gå på nätterna på. Men hon utsätter sig ändå för såna här saker gång på gång på gång. Och varje gång, varje ny scen som blir, då får jag lite mer stresspåslag och lite puls. Så att de har ju verkligen lyckats få den här filmen att bli skitspännande. Man vill ju henne väl, att det ska gå bra, trots att hon är i den här soppan som man försätter sig själv i. Så, nu har jag orerat tillräckligt.
Jag också.
Jag tyckte om den här också, det är det jag vill säga. Ja, jättemycket.
Det förstod inte jag.
Nej. Jag tyckte jag dessutom att de knyter ihop filmen väldigt bra på slutet också.
Ja, men det håller jag med om. Ja, jag kan inte mycket säga så mycket mer om filmen. Jag tycker det blir väldigt kort, känner jag. Vi pratar om det, men vi båda två är väldigt, väldigt nöjda med den. För att säga, jag tycker att jag rekommenderar den här till alla som vill ha lite thrillerfilm i sig. Egentligen så kallar jag sig thrillerdrama, men ja, men thrillerdrama kan man säga att det är faktiskt. Tycker man om det, som sagt, så är den här filmen riktigt, riktigt nice. Och jag tycker att även om den är billig, så är den jävligt bra producerad. Så man har inte ont av den någonstans. Så som jag säger, independent filmen, men det här är inte egentligen independent filmen. Den är lite bättre än vad de brukar vara. Mm. Så att nej, I like it. Rekommenderar den här fullt ut, säger jag.
Jag blev ju faktiskt lite förvånad när Universal-loggan vevar igång i början av filmen faktiskt. Det är väl en sån där de har blivit köpt upp och blivit distributör för, gissar jag på. Så att så ungefär som Fox Searchlight gjorde förut, eller nu heter de Searchlight Studios.
Kan ju säga det, men det är intressant att man säger att det är independent rulle, för då brukar det vara en ganska billig rulle så sett, men det här är ju ändå en 3 miljoner dollar den har kostat.
Jo, men estimerat. Det är väl rätt små pengar i sammanhanget mot vad en stor Hollywood-produktion kostar.
Ser man på en svensk film så är det ju mycket pengar, men ja. Som du säger, en Hollywood så är det lite. Så att, men den gör själv enda krona den har kostat.
Om jag säger att Aubrey Plaza är med i White Lotus, då kanske du äntligen får tummen ur och bara titta på den.
Den ligger lika högt fortfarande, den filmen, serien på mig, så att den ska ses.
Hon är med där, hon är precis lika bra i den serien också. Det var därför jag ville se den här, för jag gillar, hon är bra. Så jag, oh, titta, den här måste vi kolla på. Det var nog därför, tror jag.
Ja. Gott mos.
MLV Criminal finns att beskåda på Netflix sedan någon vecka tillbaka. Filmen är från 2022, så den här vill ligga och marineras ett tag innan den landade här. Om kanske har funnits på andra streamingtjänster, men nu upptäckte vi den på Netflix och vi kan starkt rekommendera denna.
Du, nu är jag faktiskt sugen på att gå tillbaka till Blast of the Past här.
Just det, då ska vi annonsera ut.
Blast from the Past 1989.
Det här är ju tydligen ett segment som du gillar jättemycket, för det är du som påkallar det varenda gång.
Ja, tydligen är det det. Vet du varför 89 är så stort nu då?
Varför är det så stort?
Ja, varför är 89 så speciellt?
Ja, det kommer ju film det året förstås. Ganska stora filmer insåg jag. Vad vill du mer ska säga?
Nej, jag vill bara se vad du tänkte. Nej, för mig är det här stort, för det är sista gången som jag rankar filmåret ensam. Hela efter så ska du vara med och ranka vilket som är bäst, inte bara jag sitter här och tycker och känner, utan nu ska vi käbbla lite grann också vilket som är det bästa filmåret.
Du menar från 90-talet, då ska det bli liksom fighting i varsin ringhörna, menar du?
Precis, när du säger att 93 är det bästa filmåret och jag tycker att fortfarande 90 är det bästa filmåret, så får vi förklara varför lite grann.
Du vill ta det till en mer aggressiv nivå, så du skapar lite dynamik och lite oense och lite pajkastning i podden alltså.
Ja, nej, men det är mer att folk ska se när du har fel. Det är så jag tänker.
Och det är alltid jag som har fel i din värld, det är rätt konstigt.
Absolut, Thomas har alltid rätt, det har vi sagt ju.
Ja, jo, Thomas har ju alltid rätt. Men det kan ju lika gärna vara Thomas som alltid har rätt, eller hur?
Nej.
Ha, ska jag gissa som vanligt vilka filmer som var de mest inkomstbringande, eller?
Nej, inte jag faktiskt.
Nej, okej, okay. Vad skönt. Inte jag är dålig på att gissa.
Ja, nej, men jag hade faktiskt inte förberett det, så att det skippar vi åt, tänkte jag. Eller det här året.
Ja. Ska vi ge oss direkt på att bara plocka fram lite russin ur kakan då, innan vi går på våra topplistor då?
Nej, men du kan ju få gissa på vilka som blev de bästa filmerna. Vilken tror du vann Oscar för bästa film?
Jaha, okej. Okay. Ja, men då, det borde vara rätt lätt. Får jag gissa på att det är Döda poeters sällskap?
Nej.
Nej, inte det?
På väg med Miss Daisy.
Driving Miss Daisy, va?
Vem fick för bästa manliga huvudroll då?
Ja, men det var nog Robin Williams i Döda poeters sällskap. Nej, inte det.
Daniel Day-Lewis, Min vänstra fot.
Jag vet inte ens om jag har sett Min vänstra fot. Inte ens den högra foten har jag sett.
Och då är det bästa kvinnliga huvudroll då?
Ja, vad kan det vara nu då? Det är säkert sånt där bajsnödigt, pretentiös skit. Ja, men det var väl säkert Jessica Tandy i På väg med Driving Miss Daisy.
Det hade du rätt i. Jag tänkte först att du skulle få en som du hade kunnat i alla fall, som du inte hade kunnat första tre, men du kunde de tre, så då behöver jag inte säga den fjärde som du nog skulle kunnat också. Eller jag kan säga den i alla fall då.
Ja, gör det.
Ja. Kan du inte den, så nästan pinsamt ju. Bästa utländska film.
Bästa utländska film?
Mm.
Hur fan ska vi veta det?
Det är ju Cinema Paris då.
Jaha, det är så den ja.
Liar.
Ja, men jag har inte sett den. Vet du vad?
Inte jag heller.
Talat. Det här är på riktigt. Jag har spelat in den på min digitalbox, på Telia digitalboxen, för kan det vara 3 år sedan någonstans. Så den ligger faktiskt där och ser tillsammans med den här. Va?
Okej. Okay. Jag hade inte kunnat någon av de här frågorna, så har inte jag kunnat, men jag hade när det nedskrivet här.
Okej. Okay. Har du sett Cinema Paradiso?
Nej, jag har inte sett någon av de här, säger jag. Någon av dem. Nej, inte något. Jag kanske kunde inte någonting av dem. Varken vänstra foten eller Miss Daisy heller, nej. Nej, nej. Okay. Inte ett smack.
Då är inte jag så dålig egentligen.
Nej, andra. Definitivt inte. Och det vet vi alla. När jag häcklar dig så innebär det bara att jag försöker dölja min egen okunskap.
Men då ställer du sådana frågor som du vet att jag inte klarar av. Då.
Precis, då känner jag mig själv lite bättre och lite så här. Du, ska vi gå in på 1989? Ska vi ta den första filmen som jag tyckte var så jävla kass när jag såg den och som jag somnade nästan till. Det var enbart min småländska illvilja som gjorde att jag var vaken. Mina kompisar, vi har 4 som gick, 2 somnade. Och en satt och
jag vet vad det är.
Ja, vilken är det?
Det är Batman från 89.
Jajamän.
Don't kill me! Don't kill me, man!
I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me.
What are you?
I'm Batman.
Det är Batman. Den Batman-läsken och med, som egentligen bara Fanta.
Men jag fattar inte att du tycker. Men du såg väl om den senare, va? Och den var inte så dålig, va?
Nej, men eller? Då såg den nog lite annat ljus, man säger så. Så definitivt, den var lite roligare då. Men då var det att jag fy fan, vad hemskt det var. Usch.
Ja, men herregud, vilken hype det blev när den kom. Det var ju verkligen så här, en av de här första filmerna som de marknadsförde i absurdum. Det var väl, det var Batman-läsk och det var Batman, alltså på McDonald's så var det väl Batman-menyer.
Ja, det fanns massor.
Ja, t-shirt, spel och så till och med, jag tror man köpte den här LP-skivan som, för Prince gjorde väl hela soundtracket till den här filmen. Bara låtar som han hade gjort, Batdance och allt vad de nu hette.
Får de inte ett skit så sagt va?
Den har jag faktiskt på vinyl någonstans. Jaha, jag tycker än idag att, den här, att Tim Burton gjorde den riktigt härlig. Han var ju rätt person att göra den med de här gotiska känslan. Och Jack Nicholson fick ju spela över Deluxe som Joker i den här.
Ja, det kan man ju lugnt säga att han gjorde ju.
Ja, och hans äldre mentor som säger Jack, you are my number one guy. Och så var han hämna loss på honom och göra likadant sen. Det är ju underbart. Mm. Och Michael Keaton är bra. Och Kim Basinger är snygg. Oh. Jag gillar den här jättemycket faktiskt.
Jag märker det, definitivt. Ja, men det var min första. Du får ta några stycken också om du har några. Annars fortsätter jag.
Tillbaka till framtiden fick ju en uppföljare med del 2 1989.
Jag visste du skulle ta den.
Ja, men herregud. Med Marty McFly som åker tillbaka, eller han åker till framtiden och inser att hans barn håller på att klanta till det. Och en sån här sportalmanacka stökar till det. Som man är tvungen att åka tillbaka till 1955 en gång till och sno tillbaka. För han Biff har blivit en jävla superrik gubbe och fått världen gå åt helvete. Och så återbesöker man ju. Nu är jag där igen och sladdar det att man inte ska använda gammalt här. Men i den här filmen tjänar det verkligen på att upprepa saker. Så jag tycker det här är precis lika bra som första filmen.
Jag säger, vi är ju 89-90 som sagt. Här var det ju mycket som hände med våran kära Tom Cruise, och framförallt så har vi den här när han försökte väl se på att göra en Oscar igen här då. Det var väl född den 4 juli.
Ja, han sitter i rullstol va?
Ja, bitvis gör han det, precis. Han är ju Vietnam-veteran.
Ja, det var en Oliver Stone-film.
Mm, precis. Den var jävligt bra, kommer jag ihåg. Det var länge sedan jag såg den ut, men den var riktigt nice. Jag tycker om just en sån här segment när han sa liksom att ja, du är inte alkoholist förrän du sveper i den, att du sveper i dig masken som ligger där i, utan ens tänka på den, att den är där. När du gör det, då är du nått botten liksom. Och det gör han ju sen som sagt var, så att då, det var då han också vände på skutan, man säger så, och inser att någonting måste göras.
Ja, det var jättelänge sedan jag såg den också faktiskt. Jag har bara fragment av den. Han går till någon prostituerad, han är ju helt lam från midjan och nerifrån, och så ska han försöka ha sex med honom, och det går ju inget bra för han känner ju ingenting.
Nej, precis. Nej, det är en riktigt tung film får man säga, som jag tror hade mycket att säga då.
Idag vet jag inte, han fick ingen Oscars för den heller.
Nej, det fick han inte. Stämmer.
Dödligt vapen 2 kom ju det här året också. Mycket uppföljare.
Ja, det har det varit varenda år tycker jag. Så att,
ja, Riggs och Murtaugh återigen får jobba mot den här Diplomatic Immunity, den här sydafrikanska diplomaten. Det var den filmskurken som jag bommade när du hade ditt popquiz sist på, faktiskt.
Just det. Vi har ju även en komedi där, Hör upp blindstyre, med Richard Pryor och Gene Wilder.
Ja, den ena är blind, den andra är döv. En blind leder en döv.
Och ingen av dem erkänner att den har det här lytet den har.
Nej, jag har aldrig gillat Richard Pryor. Jag tycker han bara var gapig. Jag såg den här Brewsters miljoner här för inte så länge sedan, för jag hade aldrig sett det, med John Candy och sådär. Man ska försöka spendera bort alla en förmögenhet. Nej, jag klarar inte av Richard Pryor.
Jag tyckte han hade sina grejer där som var bra. Men jag tycker Gene Wilder är helt klart mycket bättre. Han hade ju
han är bra.
Verbal.
Han är original Willy Wonka förresten. Och sheriffen precis. Han är inte sheriffen i våras för sheriffen, men han är med i den.
Nej, han är ju den här gunslingern, så han är ju som.
Just det.
Sitter i fängelse. Vi har ju en film här faktiskt som ligger mig varmt om hjärtat. Och det är kanske inte mer för filmen, utan mer för din rollprestation som du gjorde om den. När Harry mötte Sally.
Meg Ryan och Billy Crystal.
We are just going to be friends, okay?
Great, friends. It's the best thing.
You realize, of course, that we can never be friends.
Why not?
What I'm saying is, and this is not a come on in any way, shape, or form, is that men and women can't be friends because the sex part always gets in the way.
That's not true. I have a number of men friends and there is no sex involved.
No, you don't.
Yes, I do.
No, you don't.
Yes, I do.
You only think you do.
You're saying I'm having sex with these men without my knowledge?
No, what I'm saying is they all want to have sex with you.
They do not.
Do too.
They do not.
Do too.
How do you know?
Because no man can be friends with a woman that he finds attractive. He always wants to have sex with her.
Ja, för ni som inte vet om det, så var det första gången vi gjorde den här popquiz. Det var jag som gjorde den, och då var det ett pris med. Och den så, om han hade vann, Thomas nu i det fallet, du vann, så skulle du få ge mig en sekvens som jag skulle spela upp. Och om du förlorade så skulle jag ge dig en sekvens. Och du förlorade, och då fick du göra orgasmscenen från Harry Met Sally. Och du gjorde det mycket inlevelsefullt, vad säger jag. Jag var imponerad hur all in du gick i den där sekvensen faktiskt.
Det var nog fan en av de elakaste grejerna du har gjort för mig. Tack för det.
Jag har varit imponerad hur bra du genomförde det faktiskt. Att,
ja, men man måste gå in helhjärtat i det hela.
Ja, det tycker mest det var kul att säga, men jag kan ju inte den inget. Då hade jag redan förberett så att skicka över det till dig. Mess. Ja, jag är elak, jag vet. Ja. Men det är sån jag är.
Ja. En film som jag brukar titta på varje jul kom ju det här året. Det var ju faktiskt den tredje filmen i Päron till farsa-serien, eller som den heter, National Lampoon's Christmas Vacation, när man får följa familjen Griswold med Clark Griswold i spetsen, Chevy Chase snor julgran ute på vischan, ska fira jul, kusinerna kommer hem, man åker ett trimmat sånt här tefat med olja. Han är skitförbannad på sin chef, för han väntar på sin julbonus, för han bygger pool, kidnappar honom och det är kaos. Och katten blir ett brännmärke i heltäckningsmattan och gammelgubbens topé börjar brinna. Det är helt fantastiskt den här filmen. Allting är mums med den här. Chitter's full.
Jag tycker den är lite för töntig för mig, lite för barnsligt.
Ja, jag är ju barnslig.
Ja, absolut. Apropå barnsligt så har vi ju lite mer, det kan inte barnsligt egentligen, men vi har våran hårding här egentligen, Rutger Hauer. Han släppte ju två stycken filmer det året.
Blind Fury.
Blind Fury det första, när han kör bil blind.
Ja, just det.
Bland annat. Han är ju hoppar över krokodiler men tror att de är hundar.
Ja, den är ju faktiskt riktigt bra.
Den den är kul, så den är riktigt kul.
Ja, den var det i alla fall. Jag vet inte om man skulle våga se om den idag, men då var den bra i alla fall.
Ja, jag tror den håller än idag faktiskt, det tror jag.
Mm. Vad gjorde han mer då?
Den andra gjorde var Dödsmatchen. Det handlar om en mer dystopisk framtid när allting har gått till skogen. Då enda folk har som nöje det är att se kringvandrande lag som spelar en spot som är väldigt, väldigt brutal och rå. Och han är en av lagledarna där, man säger så. Den var grym. Den var lite, vad kan man säga, Mad Max-esk filmen.
Jaha. Lät det nästan som Maratonmarschen, den här Stephen King-historien. När folk ut och går och sen de inte orkar längre, då blir de dödade efter tre gånger.
Mm. Nej, det är något annat. Fast, och den är ju mest svårt snäggare, och det blir inte riktigt lika bra som boken om vi säger så.
Nej, du tänker på Running Man nu va?
Ja, just det jag gör. Running Man. Maraton. Men Maratonmarschen, har du gjort den som en film alltså?
Nej, det vet jag inte, men det finns en bok som heter
ja,
så.
Ja, precis. Nej, men det här är något annat. Det är helt annat det här. Ja. Det är ju mer som en grym fotbollsmatch kan man säga.
Okej, okay, då fattar jag. Timothy Dalton fick göra sin andra och sista James Bond-film i den löjliga svenska titeln Tid för hämnd, men den fick heta License to Kill. Den här filmen tycker jag faktiskt är riktigt jävla bra, för den här tar lite avsteg från den ordinära James Bond-filmen. Han får ju sparken egentligen, och så ska han ju jaga rätt på den som nästan hade gjort sin kompis Phyllis Leiter på egen hand. Och bli jagad av MI6 samtidigt. Den tyckte jag faktiskt var jävligt bra, den här filmen. Men sen tog det alldeles för lång tid, så det blev ingen mer för Timothy Dalton tyvärr. För jag tyckte han var bra. Han var nog,
helt okej,
mer lik Ian Flemings rollfigur än de övriga nissan hade varit faktiskt.
Mm. Han var lite råare då än, vad heter det, de tidigare.
Speciellt Roger Moore, för han var ju mer comic relief-gubbe, tycker
ja,
jag.
Ja, precis. Du har ju faktiskt en liten skräck som kommer där åt också. Djursjukgården. Stephen King, eftersom vi pratade om honom tidigare, tänkte vi hoppa in på den där. Det här är ju en riktig creepy film.
Den här är mumma. Den här såg jag på bio när den kom. Jag minns att de släppte Estrella Sour Cream and Onion som jag hade köpt med och skulle äta till den här filmen. Jag slutade äta efter en kvart den här filmen, så jag var så himla insugen i den här filmen. Och faktiskt en riktigt bra adaption från boken till film faktiskt.
Mm, håller med. Den är riktigt, riktigt nice faktiskt. De har lyckats få med både känslor och rätt sekvenser. Det är ju framförallt den här när gossen skär av hälsenan på läkaren. Där. Den är ju riktigt brutal alltså. Ja. Och så här man, det här tossiga fötterna, så här barnfötter, så här.
Barn kan vara så äckliga, speciellt om de är döda.
Ska vi gå på djupet här 1989 också, så har vi faktiskt Avgrunden, eller The Abyss.
Vad kul du var. Ja, James Cameron, han var före sin tid med CGI här faktiskt.
Ja, absolut. Och han är ju brutal när han skulle göra inspelningar där också. Den här filmen, det var ju många som sa aldrig mer en film av honom. Och flertal sa till och med aldrig mer en film nära vatten.
Ed Harris var väl inte så jävla lycklig över att jobba med James Cameron. Jag tror inte han ens vill prata om den här filmen längre.
Nej, han har undvikit den i största möjliga mån, helt klart.
Vad heter det? Sylvester Stallone samarbetade med Russell Crowe och Terry Hatcher och Jack Palance, som var också med, det var han jag menade, your number one guy i Batman. I Tango Cash, det var ju poppis fortfarande med så buddy cop-filmer. Dels Dödligt vapen och så kommer ju den här då, där två stycken poliser blir satta i fängelse och sen får komma ut och
försöka leta
på dem som har satt dit dem.
Vilka sa du var med?
Sylvester Stallone och Kurt Russell i Tango Cash.
Kurt Russell. Jag missade att du sa Kurt Russell. Varför sa han inte Kurt Russell? Men okej, då var jag med.
Ja.
Den var bra, den här filmen, tycker jag också.
Good cop, bad cop.
Ja, men Sylvester Stallone ska vara den som spelar lite mer sofistikerad. Kurt Russell är mer den här gritty polisen.
Meet Ray Tango. He likes money.
He's a kong. He's a go.
But doesn't bother with cash. Meet Gabe Cash. He won't dance around trouble and doesn't mind stepping on toes.
I hate you karate guys.
Two of LA's top rival cops are having a good time staying in rhythm.
You know me, huh?
Yeah, I hear you're the second best cop in LA.
That's funny, I hear the same thing about you.
Did you sleep with my sister?
I was so drunk, I honestly, I don't remember, okay?
Sylvester Stallone and Kurt Russell. Tango and Cash.
Och sen får han göra spä av sin före detta fru Birgit Nilsen och när han säger jag går och köper lite vinerbröd, ska du köpa danska? I hate Danish.
Precis.
Och så får han säga Rambo is a pussy, säger han också i den här filmen.
Nej, men den är riktigt, riktigt nice. Jag tror inte jag kan se om den nu, för den är nog lite för gammal, men då var den ju riktigt, riktigt underbar.
Du menar det är vad det blir om man ser om Kommando ungefär?
Typ kanske. Åt det hållet, ja, exakt. Vi har faktiskt en svensk film som kom där åt oss, som jag tycker är värd att nämna. Jönssonligan på Mallorca.
Ja, just det. Sista filmen där originalsickan är med, Gösta Ekman.
Tänk sig, sista filmen som var värd att se.
Och sen gick ju rättigheterna till Sandro's Metronome från SF, och då fick de inte ens använda originalledmotivet. Då är det bara Vanheden och Dynamit Harry som skaffar sig en ny ledare. Eller det blev ju nya ledare i varje film, men det här var ju som sagt den sista som var värd att se, för original Jönssonligan film är faktiskt rätt underhållande än idag, tycker jag.
Ja, men det kan det vara, men det är nog mer nostalgi än något annat, men vissa saker är bra, det håller jag med om.
Det kom ju en ny version av Roadhouse här på Amazon Prime här om veckan eller förra veckan med Jake Gyllenhaal som spelade den karaktäristiska utkastaren Dalton, men originalet var ju ändå Patrick Swayze i filmen Roadhouse.
Can I buy you guys a drink? Guess not.
Patrick Swayze is
Dalton.
I thought you'd be bigger.
Opinions vary.
When he's around, anything can happen.
How's a guy like you end up a bouncer?
Just lucky, I guess.
And usually does.
If somebody gets in your face, I want you to be nice.
Don't be rude!
Ask him to walk, but be nice.
Help this gentleman to the door.
Until it's time to not be nice.
So says the fighting philosopher.
Roadhouse.
Där en stenhård upppumpad Patrick Swayze slänger ut buset från krogen. Han till och med suger tag i folks struphuvuden och rycker sönder dem. Och sen måste han ha ett kärleksintresse i Kelly Lynch, som är lämpligt nog sjuksköterska, som får sy hans sår och knivhugg och allt vad det nu är. Jag kan säga att Roadhouse från 89 var en mycket, mycket bättre film än det här jävla haveriet med. Trots att jag gillar Jake Gyllenhaal jättebra, så var den nya riktigt jävla pissdålig. Se den gamla istället, Roadhouse från 89. Ja, Patrick Swayze is in prime.
Du har ju nämnt Döda poeters sällskap här också tidigare. Det tycker jag vi kan väl ta upp igen. Den här hade vi som återtiteln för ett tag sedan. Och när vi tittade på den så jämförde vi den med när vi såg den ungt och gammalt. Och tror vi båda två satte den bättre när vi såg om den nu då än när vi såg den första gången. Vilket är rätt så fascinerande faktiskt.
Oh, Captain, my Captain. Who knows where that comes from? It's from a poem by Walt Whitman about Mr. Abraham Lincoln. Now in this class you can either call me Mr. Keating, or if you're slightly more daring, oh, Captain, my Captain. Excrement. That's what I think of Mr. J. Evans Pritchard. We're not laying pipe. We're talking about poetry. And how can you describe poetry like American Bandstand? Well, I like Byron. I give him a 42, but I can't dance to him. Now, I want you to rip out that page. Rip out the entire page. You hear me? Rip it out. Rip it out! Thank you, Mr. Dalton. Gentlemen, tell you what, not just tear out that page, tear out the entire introduction. I want it gone. History. Leave nothing of it.
Herregud vad bra den var, andra svängen.
Ja,
men jag tror jag såg den när jag gick typ på högstadiet då. De tvingade ju iväg alla i skolan för att se, för det var en sån här utbildande film det skulle diskuteras om. Och så, jag tror inte man var mogen för att se den här typen av film då. Utan det här är en film som man bör ha njutas i vuxen ålder, tror jag.
Ja, åtminstone man har fått lite mer mognad och så här, så du har lite så här, men du behöver inte gammal, du kan se den här nu 15 också om du har fått den erfarenheter och kan tilltala den. Men för min del så krävdes det x antal år för att jag skulle ha i alla fall nytta av den fullt ut, ska jag säga, för jag tyckte om den här sådana första gången också.
Men man ser det på ett annat sätt nu kanske, yes, än vad man gjorde då.
Sen har vi ju en sån här, jag tar med den här enbart för jag tycker det är väl egentligen, det är väl första filmen när vi börjar med att folk spelar in, använder sin röst som kändiskapet, och det är ju tittaren snackar när Bruce Willis är en bebis.
Just det, det stämmer. Det var Bruce Willis spelar en liten bebis som han tänker, och då är rösten in i huvudet på bebisen då, och så är det John Travolta och Kirstie Alley som är hans föräldrar där.
Ja, stämmer.
Ja, det blev en sån här oväntad supersuccé, så jag som ynglar av sig tittaren snackar, tittar vem som snackar också, och sen till tredje filmen så blandar de in djur och skit, så det blev ju hundar och katter som snackade.
Jag tror det blev tre stycken.
De tog det ett varv för långt, om man säger så.
Ja då, men den här var faktiskt bra när den kom. Nog ingen jag kommer se om, men den var riktigt, riktigt nice när man tittade på den.
Den var charmig som satan, kommer jag ihåg.
Definitivt, och lite småkul med att han var lite, han var inte så rumsren när han pratade heller. Han tyckte ju om tuttar hela köret, som sagt.
Ja, det gjorde han ju. Tyckte om tuttar. Din favorit, Keanu Reeves gjorde Bill och Teds galna äventyr den här, när de åker i telefonkiosk i tiden.
Ja, okej. Kommer ihåg att det var 89 faktiskt. Ja, men jag tyckte faktiskt att den första var bra. Eller, ja, men den var underhållande, så är lite smårolig. Däremot, ja, det som kom nu senast var ju allt utom rolig.
Den stängde jag av efter en kvart. Jag känner att jag pallar inte med dem här. För de skulle spela precis på samma sätt som de gjorde 89, fast de var typ 30 år äldre. Det funkar ju inte.
Nej, men det gör ju faktiskt inte det.
Jag måste ändå nämna, i och med att jag precis pratade om Ghostbusters, så kom ju Ghostbusters 2 det här året. Det var en sån här film som drog på sig att de studion verkligen ville ha en tvåa, men Ivan Reitman var absolut ingen sugen på att göra den här, men den blev en tvåa i alla fall. Och Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Bill Murray och Harold Ramis fick återupprepa rollerna i den här. Det var någon sån här klet i kloakerna, har jag för mig, som kom upp till ytan.
Ja, det var att folk blev arga och aggressiva, om man säger så. Den här kletet gjorde de där ju. Har du något mer att dra upp? Jag är rätt nöjd faktiskt. Jag skulle vilja gå in och titta lite grann på vilka som är dina tre bästa filmer.
Det kan vi väl göra. Då är ju frågan om du vill börja eller om jag ska börja.
Jag kan börja med att ta min nummer tre.
Ta din nummer tre.
Den har vi ju som sagt pratat om här, så det är inga konstigheter. Det är en creepy liten unge som dör, men allt som dör förblir inte dött. Så det är djurkyrkogården.
What is this place?
I brought you here to bury Ellen's cat.
Daddy, is Church all right?
Why, Judd?
I had my reasons.
I dreamed he got hit by a car and you and Mr. Crandall buried him in the pet cemetery.
What did we do tonight, Judd?
What we did, Lois, was a secret.
Den håller än idag, den här filmen, och är fruktansvärt hemsk i sin enkelhet. Den här katten som de begraver först, den har gett mig rysning. Jag har gjort att jag hatar katter än idag när jag ser dem. Jag bara känner, ligga och bada, så kan jag tänka mig en katten ta och koppla in hårfönen och kasta det i badkaret bara för den vill se när jag sprattlar och ryka lite grann.
Men just när han reser ragg och man ser de här gula ögonen, alltså, de har ju verkligen lyckats få till han att se riktigt jävla creepy den här katten.
Jag tror det var tre katter faktiskt i den filmen, om jag minns rätt.
Okej. Okay. Nej, men fantastisk jäkla film och en fantastisk adaption. Och Stephen King är ju med i en cameo här. Han är ju prästen som håller begravningen när lillsonen dör.
Påkörd av en lastbil.
Ja, så jävla obehagligt. Han är duktig på att göra obehagliga situationer, Stephen King.
Definitivt.
Ja, nej, men den här är smarrig.
Det är min trea. Vilken är din?
Va? Pet Sematary, såklart.
May the Lord bless you and keep you.
Has anyone ever buried a person up there?
May the Lord make his face to shine upon you.
You're thinking thoughts that's not thought of.
Daddy's gonna do something really bad.
You're thinking of putting him up there. Don't deny the thought hadn't crossed your mind.
Come back to me, Gage.
Paramount Pictures presents Stephen King's all-time best-selling tale of horror. Cemetery.
Men om jag tar djurkyrkogården så kan du ta Pet Sematary då. Det blir helt okej.
Ja, okej. Okay. Ja, exakt. Jag kan bara fortsätta i ditt spår. En perfekt casting med han Dale Midkiff som Lewis Creed. Hans fru Rachel Creed är svinbra. Den här gubben är ju fenomenal också. Han som spelar Jed Crandall.
I brought you here to bury Ellie's cat. Sometimes that is better.
Nej, han är ju fantastisk där.
Mm. Ja,
han är
fantastisk.
Och man får ju fan riktigt ångest när Louis ska gräva upp sin son på kyrkogården mitt i natten, och man vet ju att det här går ju åt helvete när de begraver det döda som kommer tillbaka, och de kommer inte tillbaka rätt, även om han Judd har berättat att det tidigare som har hänt att de kommer inte tillbaka, de är inte riktigt rätt i huvudet. Det funkar väl bra med katten, men sen när människorna kommer tillbaka, de är inte riktigt lika snälla som de var i levande livet.
The place has gone sour.
Ja, exakt. Det kom ju en skitdålig tvåa på den här med Clancy Brown bland annat. Och sen han Edward Furlong från Terminator 2. Såg du den någon gång?
Nej, jag gjorde inte det. Jag tyckte för mycket om Stephen King för att se de fula filmerna.
Det blir ju nästan så här att när det kommer en skitdålig tvåa, då surar det nästan ner själva arvet av det hela. Man gör skit av det som var bra egentligen. Och nu har det ju tydligen kommit ytterligare en Pet Sematary. Jag tror han heter Bloodlines eller någonting sådär, som har hamnat direkt till streaming. Med David Duchovny bland annat i huvudrollen, som ska vara någon slags prequel till den första Pet Sematary-filmen. Och frågan är, sometime dead is better, låt det vara bara, eller hur? Ja.
De gjorde ju en remake på ettan också för några år
sedan. Åh, den var så jävla dålig. Det var då de bytte ungarna, vem som dog och vem som klarade sig bland annat.
Ja, och helt plötsligt hade någon sån här maskprocession som gick där. Alltså folk med masker som gick helt i skogen. Vad är det där för någonting?
Vad rackig den var. Jag var genuint förbannad när den filmen var slut. Nej, alltså det räcker med den här. Den här är ju fan ett jävla mästerverk. Alltså, det här är nog fan en av de otäckaste skräckfilmer jag har sett.
Och jag håller med. Och den lever än idag på sin riktigt bra produktion. Och att de inte har så mycket effekter som de till exempel hade i Poltergeist när den kom.
Ja, men bara en sån där sak som han, den där killen i skolan med spräckt skalle som håller på och hemsöker Judd, eller Louis menar jag. Och han berättar om sin syrra där med den här förvridna ryggraden som ligger i rummet. Och vad äckligt det är. Det är så äckligt. Ja, nej, men jag hade samma två som dig.
Trea sa du, va?
Förlåt, samma trea som dig.
Men då får du ta tvåan istället nu då.
Ja, ska jag?
Ja.
Okej, okay, ja. Det här var inte så svårt för mig att välja faktiskt. Vi har ju inte pratat om den här filmen överhuvudtaget. Märker ju hur jag stålar här.
Jaha, precis. Du kommer inte ihåg vad den heter, eller hur?
Jo då, den här franchisen har ju... Den har ju en speciell plats i mitt hjärta. Och den näst bästa filmen 1989, det måste ju förstås vara Indiana Jones och det sista korståget, eller The Last Crusade.
Junior, don't call me that, please. I want you to find the Grail.
I've heard this bedtime story before.
Eternal life, Dr. Jones. The gift of youth to whoever drinks from the Grail.
After you, Junior.
This is intolerable!
För det här är ju en riktig jäkla äventyrsfilm där Steven Spielberg fortfarande tycker det är kul att göra äventyrsfilmer. När vi dessutom får Sean Connery som tillskott som spelar Harrison Ford, Indiana Jones pappa. Så det är ju två gånger Indiana Jones här. Och här är de ju överallt, de är i Venedig och i underjordiska bibliotek. Man får se Indiana Jones som ung för första gången. Här har man ju fortfarande tänkt på det vad Indiana Jones säger. Du har ju fällor, du har ju äckliga djur, men just det här med fällor som är välplanerade och det finns historia bakom det. Och det är historiska föremål, i det här fallet så ska de leta på den här heliga graalen som kan ge evigt liv, som Henry Jones har en dagbok till som nazisterna förstås också vill ha. Ettan är förstås den bästa, Raiders of Lost Ark. Men den här håller jag som en stark tvåa. Och Temple of Doom som på tredje plats. Men jävlar vilken bra film det här är. Jag älskar den här filmen. Och det är mycket slapstick och mycket humor. Och de är skitduktiga på att göra såna här häftiga action piece segment. Där man fortfarande kunde använda riktiga stunts istället för massa dåliga CGI-effekter. Det här är ett matinéäventyr deluxe.
Men visst är det skönt att de slutade efter tre filmer och inte gjorde några fler efter det?
Ja, det var jätteskönt. Ja. Alltså, det räcker ju med tre filmer. Man behöver inte ha... Det slutar ju så jävla bra också. De rider ut i solnedgången på hästar. Det klassiska Raiders March. Det passar som hand i handsken. Och det kom inga fler filmer.
Nej, fan, annars kommer vi gjort en tredje, eller en fjärde och en femte film liksom enkelt bara för att rida ut stormen. Så jag tycker det är kul att... nostalgiskt, och det är ju tur de inte gjorde det, tycker jag, väldigt, väldigt tur.
Det är skönt att de höll sig på mattan och bara gjorde tre filmer som passade på 80-talet. Det räcker ju så, eller hur?
Ja, absolut, jag håller med.
Din tvåa då?
Min tvåa är faktiskt just på grund av att jag gjorde återtiteln här, Döda poetiskt sällskap.
Welton Academy for Boys, a breeding ground for the future leaders of America, a school whose rigid standards are upheld by every single teacher except one.
Come on, Mr. Overstreet, you twerp. Mr. Anderson,
are you a man or an amoeba?
Language was developed for one endeavor, and that is
to communicate.
No,
to woo women.
Mr. Keating.
Touchstone Pictures presents Robin Williams as John Keating, teacher.
Well, is this a dagger I see before me?
Philosopher.
I like Byron. I give him a 42, but I can't dance to him.
Orator.
Oh, Titus. Bring your friend hither.
And founder of the Dead Poets Society.
A bunch of guys sitting around reading poetry.
No! Ding! Thank you for playing anyway.
What was the Dead Poets Society?
The Dead Poets were dedicated to sucking the marrow out of life.
I know what I want to do.
Medicine, law, business, engineering. These are noble pursuits. Poetry, romance, love. These are what we stay alive for.
That's beautiful.
Sit down, Mr. Anderson.
Carpe diem!
Sit down!
Dead Poet Society.
När man tittar in i den här uppväxten på pojkarna och den här personen som faktiskt tar livet av sig, hur den påverkar de andra. Och jag tycker Robert Widows gör så skönt när han säger, jag går min egen väg, säger killarna. Jag gör som jag själv vill. Och så har de sådana här testar, de binder ihop sig själva med rep. Och så ska de då ta sig framåt. Och jag plötsligt går med takt. Och jag menar på att du ser, du gick inte din egen väg. Du föll in i de andras takt, du föll in i ledet. Men det är inte fel alltid, menar han på, utan ibland måste man göra det. Och man får följa de här visdomsorden och hur de här killarna utvecklas i sin, ja, egentligen både i klassrummet men även utanför, när de har den här just döda poetiskt sällskap, när de läser poesi och diskutera med varandra både om livet här och nu och framtiden. Jag tycker den här är så jäkla stark och den är så underbar. Så att jag fick en tår i ögat när jag såg den sista gången. Alltså, det är lysande.
Ja, den är fruktansvärt för stark film. Och en av de här elevernas farsa, han som egentligen är gangsten i Robocop, vad han nu heter, Kurtwood någonting Smith tror han heter. Han är ju så härligt äcklig, sadistisk, sträng farsa i den här filmen.
Nej, absolut. Ja, jag tycker om den här. Det är en stark drama, så är det faktiskt. Fast man såg den som en komedi mer i början. Så är den verkligen inte. Det finns en drama med komiska inslag. Ska jag ta min första plats då?
Ja, kan vi göra. Ja. Det här ska bli spännande att se om vi har samma. Om det blir
ganska
på det här.
Enkelt här. Jag hoppas inte samma, för då har jag hoppat efter mig så det bör stå härliga till. Den här var väldigt enkel. Jag satte etta med en gång, så jag gjorde redan jag gjort någonting. Så det, vi har pratat om den tidigare. Avgrunden.
An American nuclear submarine went down.
Your company has authorized the Navy's use of this facility for a rescue.
My people are not qualified for this. We're oil workers.
Lieutenant Koff, we'll transfer it down to you with a SEAL team.
You'll do absolutely nothing without direct orders from me.
There is something down there. Something not us. Not human.
Det är filmen som man har faktiskt från 89, där man gjorde, vad heter, CGI-effekter som håller än idag. Alltså det är helt fantastiskt. 30 år senare så håller, 35 till och med, så håller CGI-effekterna fortfarande. Jag tycker om handlingen och jag tycker om liksom allt det här klaustrofobiskt, att man ligger under vattnet. Det är så jäkla bra känsla i filmen som bara rungar om, och man vet inte riktigt var den tar vägen någonstans egentligen förrän i slutet. Och det är kanske det enda smolket som finns. Det kanske är att slutet är lite för slabbigt, om vi säger så. Men övrigt, ett mästerverk film. Jag vill se om den här igen, alltså, känner jag. Så den här ligger på att göra listan, att se med sonen en gång till. That's it. Är du med?
Ja, jag är med.
Du är helt tyst. Jag bara talar om vad jag tyckte om Avgrunden. Så att där
kan okay.
Jag antar att du har samma, för alternativet är ju...
Och hetsar upp mig i andra änden och tycker att oj gud vad spännande här. Jag låter ju som en hackig skiva på repeat. Jag, ungefär som att jag har kopierat din lista i princip. För att, vet du vad jag har? Avgrunden. Nej, förlåt, jag har väl Abyss har jag. Jag har inte Avgrunden, jag har väl Abyss.
We all see what we want to see. He sees hate and fear. You have to look with better eyes than that.
Så istället för Djursjögården har du Pet Sematary, istället för Avgrunden så har du The Abyss. Ja, men det är helt okej.
Ja. Nej, men jag håller med. Alltså, den här filmen är en sån här som man vill återkomma till. Även om det, man har förstått att skådespelarna fick genomgå ett helvete på grund av James Cameron och hans radikala idéer. Hur man använder fan skådespel som boskap egentligen. Men Ed Harris är fantastisk. Mary Elizabeth Mastriano är ju kanon. Och Michael Biehn får ju återvända här och... Han spelar väl lite elak i den här också faktiskt. När de här undervattensteknikerna, när det går fel. Det här själva, vad ska man säga, utomjordiska segmentet, det kommer väl väldigt långt sent i filmen, tänker jag. Utan det är egentligen bara för att de ska hantera och försöka ta sig därifrån vid liv egentligen. Det är klaustrofobin och det här grejset att... Fan, kommer klara sig levande härifrån. Och det finns ju den här scenen där Elizabeth Mastriano, när hon är tvungen att ta sig från ett ställe till ett annat. Hon kommer inte klara sig, hon kommer drunkna. Och så ska de ju försöka återuppliva henne. Och jag vet ju hur det går. Men ändå så tycker jag varenda jäkla gång att det är så spännande, så väl genomfört så att det finns inte. Jag blir lika stressad varje gång, även fast jag vet utgången. Nej, han är en jävla mästare på att göra så spänning, eller vad åtminstone. Nu har han ju gått bananas med sina avatar här, men alltså han hade ju en streak och gjorde skitbra filmer ett tag med Aliens, Terminator och Abyss och ja, nej, fan vad, vilken storslagen regissör karriären är egentligen. Och nu har jag faktiskt beställt den här, för den kommer ju här när som helst på 4K, men sen riktigt. Den har ju funnits i världens sämsta DVD-utgåva. Den har aldrig funnits på Blu-ray. Och min DVD-utgåva, när man sätter på den på min platt-TV, så blir det som en liten widescreen-ruta i bilden. Det blir en bild i bild. Och sen och försöker man göra den större, då blir det fel format och den blir jättedålig skärpa och så vidare. Så jag ser verkligen fram och se vad de har, fram emot att se vad de har gjort med den här, med både ljud och bild, så man kan verkligen njuta den här filmen med sin fulla potential, med 7.1 Dolby Atmos ljud och hela härligheten. Och det finns båda versioner, både den originalversion, bioversion och den här special edition som är ännu längre än vad originalet är, och den gör så att filmen blir ännu bättre. Så satan vilken bra film det här är.
Låter vansinnigt bra.
Så vi hade två överlapp.
Ja, jag hade ju det. Jag trodde nästan vi skulle ha samma här när det gäller Avgrunden eller The Abyss. Så jag tänkte, ja, den vill jag ta först, jag slipper härma dig, så får du härma mig istället.
Så jag fick hemma dig hela tiden. Jag fick vara jävla hemma den här gången. Ja, nej men 1989 i mina ögon var ju faktiskt riktigt maffigt filmår.
Ett bra filmår, det tycker jag definitivt. Ja. Om det slår 1988, det är däremot frågan. För 1988 är faktiskt det senaste bästa filmåret.
Mm, Die Hard kom ju då.
Ja, precis. Och jag tycker inte det gör det faktiskt.
Nej.
Det var så här filmår som jag kände från början var mediokert, bla bla bla. Men sen började man titta och så upptäcker man att det finns ju en hel del fina filmer liksom 98, eller 89 då. Det finns så jäkla mycket 88 också. Du har Beetlejuice, du har Rain Man, Nakna pistolen. Jag menar, det finns massor av filmer här nu som bara radas upp. Die Hard som du nämnde tidigare, givetvis. Mm. Så att nej. Jag håller kvar. 88 är fortfarande bättre än 89 och är då det bästa filmåret från 1980 och framåt.
Men då säger vi här och nu att 80-talets bäst, mest producerade och kvalitetsfilmer dök upp 1988.
Enligt herr Thomas Törnros i alla fall.
Det tog en stund och beta oss igenom det här första decenniumet.
Ja, jag gjorde det. Eller det gjorde det för mig, menar jag. Så att...
Ja. Nej, men kul. Det betyder att nästa gång vi kör Blast from the Past, då ska vi in i 90-talet och gröpa.
Japp, precis. Och då får vi se om det är någonting från 90-talet som slår 88 då. Lysande. Men du, jag vet att vi kommer inte köra utmaningen nästa gång, för då har vi lite specialavsnitt. Men jag skulle ändå vilja ha någonting från det i alla fall, som sagt var. Så att det är något litet att tugga på tills nästa gång det blir dags.
Ja, det är lite speciellt nästa gång. Vi har hållit på ett tag och det ska man väl kanske...
Vi är ju framme vid filmen, va? Vi är framme med filmen med samma namn.
Ja, just det. Det stämmer. Mm. Det är han som gör de här dåliga Angel Has Fallen och London Has Fallen. Gerard Precis. Butler hade huvudrollen i den, va?
Och i det här fallet hade hon sminkade sexpack på magen.
Ja, vi har väl inte gjort något speciellt. Det är väl bara det att vi har gjort några avsnitt, typ 300.
Precis.
Det, länge
det tycker jag vi ska fira och klappa oss själva på axeln lite grann och säga, fan vad vi är bra.
Ja, vi vill egentligen inte hetsa upp så över, men det kan väl vara kul att fira lite.
Det tycker jag, definitivt. Jag vill ha ett uppdrag eller något annat från dig.
Ja, men...
Nej, någonting vill jag ha att suga på. Jag vill ha något att suga på. Ge mig det, kom igen nu. Var inte så småaktig nu här.
Ja, okej, okay. Men då säger vi så här då. I och med att du aldrig fått tummen ur röven, så tvingar jag dig här och nu att börja titta på White Lotus. Du ska åtminstone se 3 avsnitt. Där kom den.
Ja, okej,
okay. Du kommer ju aldrig börja titta på det annars. Så att nu tvingar jag dig här och nu. Du får börja titta på White Lotus. Det finns 2 säsonger. Men se åtminstone 3 avsnitt av första säsongen och se om du vill titta vidare.
Okej, okay, max 2 avsnitt.
3.
1.
Aubrey Plaza är med i andra säsongen. Så det kan vara värt att hänga
i. Då får jag en anledning att köra igång med det. Absolut. White Lotus.
Där fick du. Så du teg.
Du menar... Där får du ställa på mig att jag ska ge dig ett... Ja, men jag tar den. Jag tycker det är trevligt. Tack, min kära kollega. Tack.
Varsågod. Ikväll har vi i alla fall pratat om... Ja, vi har pratat lite om Free Body Problem och jublar och slår frivolter över denna fantastiska serie som finns på Netflix. Och har ni inte sett den, så kasta er raskt över den. Jag tog med mig min son på bio och såg Ghostbusters Frozen Empire. Min son var jättelycklig över filmen. Jag tyckte den var småtrevlig och charmig, men började bli lite trött på detta blinkande tillbaka i tiden. Fortsätt med någonting nytt istället. Och sen såg vi också filmen Emily the Criminal med tidigare nämnda Aubrey Plaza i rollen. Och den tyckte vi?
Den tyckte jag om, definitivt.
Det var ett litet sånt där hidden gem som vi bara jättegärna vill bara bjussa på alla som vill se någonting riktigt mustigt fast litet ändå. Bör titta på den här. Emily the Criminal på Netflix. Och sen gjorde vi slag i saken och avslutade 80-talet med 1989 års filmer i Blast from the Past och konstaterade med blida ögon att 1988 var det bästa filmåret under detta decennium.
Stämmer. Och nästa gång så är det 300. Och efter det så kanske jag har tittat på 3 avsnitt av White Lotus.
Hörde du förresten att det kommer en... Att de har fått klartecken att göra en 5:e Matrix-film?
Ja, okej.
Okay. Det är inte de här Wachowski som ska regissera någon av dem, men de ska vara med som producent. Så de har tagit in någon annan regissör. Är du sugen på mer Matrix?
Jag tyckte ju om fyran. Jag tyckte om det att den var jävligt god meta. Men det känns som att det var ett jävligt nice avslut. Så nej, jag är inte jättepigg på det. Men jag kommer nog se den. Troligtvis. Mm.
Och sen är det klart nu också att det är grönt ljus för Dune Part 3. Läste
yes,
jag också.
Jo, men det har jag sett. Så att, riktigt nice. Det ser jag fram emot. Sen är bara frågan, när blir det? 2026 eller hur långt fram är det?
Ja, 1900 aldrig, tror jag.
Ja, 1900 aldrig har det redan gått.
Du gillar ju den där, så jag är lycklig för din skull att det blir en trilogi.
Ja, du har inte sett tvåan än, så när du har sett den kan du uttala dig.
Ja. Ja. Nej, men hör du, ska vi bara säga tack och adjö och avsluta podden, och så hörs vi om ett par veckor igen då.
Så tills dess, chip chip.
Hej då!